Måste vi alla ha ett eget kärnvapen för att känna oss trygga på riktigt? Kärnvapen tycks vara på mångas läppar just nu, främst på grund av att Trump-administrationen har visat hur opålitlig den är. Men kanske också för att resten av det så kallade nya startavtalet som begränsar mängden kärnvapen i både USA och Ryssland går ut nu i februari och ingen riktigt vet vad som händer sen. Allt fler säger nu att Norden borde ha egna kärnvapen eftersom vi inte litar på USA längre. Men är det sant att vi blir tryggare om vi också skaffar oss egna kärnvapen? Bland annat det här så tänkte jag att vi ska debattera här i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig i studion här har jag Laura Lodenius. Välkommen.
Tack.
Du är verksamhetsledare för Fredsförbundet.
Jo.
Och det där, och med oss från Sverige har vi också säkerhetspolitiska analytikern och tidigare journalisten David Karlqvist. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, nu har då Trump gjort sitt allra bästa för att förstöra och smula sönder all tillit och förtroende mellan USA och Europa. Känns det som alltså droppen för många, vad han som vi alla vet hotar sina egna allierade inom NATO, bland annat Finland, med strafftullar och han hotade Danmark med militärt våld också på grund av Grönland. Trump har ju också berättat för oss att ingenting annat kan begränsa honom än hans egen moral. David Karlqvist, om vi börjar med dig. Du har redan länge talat för att Norden borde skaffa egna kärnvapen och de här senaste turerna kring Trump har säkert gett dig vatten på kvarn, antar jag. Eller vad säger du?
Ja, det är ju en olycklig utveckling som jag och flera andra såg komma för ett ganska bra tag sedan, att det var hitåt det skulle gå och det kommer sannolikt fortsätta i den här riktningen tyvärr. Att vi inte kan lita på USA på samma sätt nu som vi kunde förr. Och då behöver vi i Europa hitta alternativ till USA, alternativa säkerhetslösningar.
Mm. Vad säger du, Laura Lodenius, om det här? Det står väl åtminstone nu helt klart att det är ganska svårt att lita på USA och Trump. Har det på något sätt påverkat din syn på kärnvapen?
Det som ju hela tiden för fredsrörelsen och de som har varit kritiska mot massförstörelsevapen är ju det att man har ju varit orolig för att folket måste lita på att de som har de här vapnen är på något sätt vid sitt sinnesfulla bruk och helt friska. Och så litar man att det är därför som de aldrig används. Kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen. Och det är därför man så att säga vill förbjuda dem, för att man tänker att det inte får ske att de används. Och det som vi nu ser, att om vi nu har tyckt att Putin är helt oberäknelig, så ser vi att dessutom har vi nu en annan stormakt som har en oberäknelig president som skulle kunna använda kärnvapen. Så nu tycker jag att fredsrörelsen har ännu starkare argument för att absolut borde vi slippa av med alla kärnvapen. För att vem är det följande som så att säga kanske inte i vår syn är sån där beräknelig kärnvapenanvändare?
Mm. Sådana finns det ju redan också av de här mindre kärnvapenmakterna. Som Nordkorea.
Nordkorea, vi vet att om på riktigt vi skulle ge tillåtelse för nya stater att skaffa kärnvapen, så då skulle det i första hand ske i Mellanöstern. Och är vi på riktigt säkra i Finland och Sverige att vi skulle tycka att det skulle vara hemskt bra att ha kärnvapen i Mellanöstern. Så det där, ja, absolut borde vi slippa av med kärnvapnen.
Mm. Jag tänkte det, vi pratade här med Laura Lodenius inför den här diskussionen, att det har varit liksom så tyst kring kärnvapen så jättelänge. På 80-talet var det inte alls, då var det väldigt aktivt närvarande på något sätt i folks medvetande, men det har varit liksom en så lugn period, så att det kan vara att ganska många inte riktigt har koll på det här med kärnvapen, och därför så tänkte jag att vi skulle till en början göra det klart för oss hur kärnvapen ser ut idag. De enda gångerna vi har sett vilken förödelse ett kärnvapen kan få till stånd, det är från Hiroshima och Nagasaki från 1945, och det är ju nog jättelänge sedan. I Hiroshima dog 140 000 människor. Och idag talar man då om stora så kallade strategiska kärnvapen och sen mindre så kallade taktiska kärnvapen. Jag tänkte att jag skulle be dig, David Karlqvist, förklara alltså att hur, om man nu jämför de bomber som fälldes i Japan då 1945, så hur ser kärnvapen ut idag?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att jag kan börja ställa den frågan till Laura Lodenius där och se om hon kan svara på den.
Ja, vad är skillnaderna? Eller ser de lika ut?
Det finns för det första hemskt olika sorters kärnvapen. Att vi talar faktiskt då om strategiska, så handlar det om nu främst sådana som vi har tänkt att skulle liksom gå över från en världsdel till en annan. Vi tänkte under kalla kriget att det var mellan Sovjetunionen och Amerika, så skjuts det då sån här över hela kontinenten. Men sen så börjar man utveckla så här mindre taktiska, och där till exempel Finland har som en stat alltid varit ganska intresserad över att delta i nedrustning och uppföljning av taktiska, för att man tänker att det skulle finnas en möjlighet att använda en liten kärnvapendetonation någonstans liksom i närområdet och så att säga välja den här så att den skulle ha en begränsad effekt på någon viss huvudstad eller var en viss ledare är. Och det är ju det som nu forskare säger, att fast det skulle, men speciellt då mellan Indien och Pakistan, när den här risken var lite större, de började utveckla helt mot hela andra världens godkännande, så skaffar ju både Indien och Pakistan att ta sig kärnvapen, så tänkte man att om det skulle finnas ett litet sån här taktiskt användande av kärnvapen mellan Indien och Pakistan, så tänkte man att det skulle begränsa sig dit bara och inte beröra oss övriga världen. Men där hade forskare gjort sån här olika modeller att det skulle komma rent så mycket sån här det skulle liksom förmörkna i luftskiktet. Någon sorts sot. Mm. Det skulle göra en sån här förmörkelse som skulle göra till exempel matproduktion på så stora områden helt omöjligt. Att det skulle bli en sån här ekologisk katastrof. Så när folk kanske tänker på kärnvapen så där som någon sån där från filmer, sån här hemska med mycket eldlågor och förmörkelse och så vidare, så kanske den här kärnvapen detonationen skulle se lite annorlunda ut med sån här taktiska än en sån här hela världen brinner. Men det skulle ändå ha en jättestor effekt på en hemskt stora delar. Så att vi till exempel i den här antikärnvapenrörelsen tror inte att det är möjligt att göra till exempel att man bara skulle förstöra en liten stad i Ukraina eller Rysslands huvudstad eller något sånt, utan att då tror vi att en hel världsdel går nog inom en del år till så att man inte kan leva där.
Mm. Mm. För att haka på där då. Hiroshima-bomben hade en sprängkraft på 15 kiloton. Och vad är då kiloton? Ja, kiloton är alltså 15, motsvarande 15 000 ton trotyl, 15 000 ton dynamit. Ungefär så kraftig var Hiroshima-bomben. Man kan jämföra med kilobyte i datorer och sånt här till exempel. Så 15 kiloton. Det kraftigaste kärnvapen som någonsin sprängts var Tsar-bomba, kallades den. Den sprängts på 60-talet av Sovjetunionen. Den hade en sprängkraft på 50 megaton. Alltså 50 000 kiloton jämfört med 15 kiloton i Hiroshima-bomben. Så att det är ett oerhört mycket kraftfullare kärnvapen. Dagens kärnvapen, de strategiska kärnvapen som det talades om här, ligger på någonstans mellan kanske 300 kiloton upp till 1,2 megaton i sprängkraft. Avsevärt mycket kraftfullare än Hiroshima-bomben. Hiroshima-bomben var ju en, vad vi idag hade kallat för ett taktiskt kärnvapen om man tittar på sprängkraft. Den primära skillnaden mellan strategiska kärnvapen och taktiska kärnvapen är att strategiska kärnvapen används just strategiskt. Man använder dem för att hota andra länder med totalförstörelse. Vi spränger en stad på andra sidan jorden, som Lodenius talade om där till exempel. Taktiska kärnvapen är egentligen tänkta att användas i kriget på slagfältet, där man använder dem mot hangarfartyg till exempel, eller fientliga stora arméformationer och dylikt, för att slå hål på sin motståndares försvar. Så den primära skillnaden mellan taktiska och strategiska kärnvapen är hur man använder dem. Och en sekundär skillnad är att de strategiska kärnvapnen idag är avsevärt mycket kraftfullare då. Mm. Ryssland förfogar över ungefär kanske 6000 ungefär kärnvapenstridsspetsar. USA ungefär lika många. Det är väldigt många kärnvapen. När man såna här missiler som Lodenius talade om där, som man skickar från en kontinent till en annan, är primärt ofta baserade på ubåtar, och i en sån missil så brukar det finnas flera olika kärnvapen. Det kan finnas upp till 10 stycken kärnvapen i en sån missil. Och de har ju såklart en totalt förödande verkan om man skjuter dem mot en stad till exempel. Allting försvinner. Vi talar inte då om 140 000 döda som i Hiroshima, vi talar om miljontals döda om man siktar på en miljonstad då. Det sagt så är det yttermera dumheter att det skulle bli någon form av global ekologisk katastrof för att man drar av ett kärnvapen. Inte ens om man drar av ett sånt jättestort kärnvapen som ryssarna gjorde på 60-talet, som var alltså på 50 megaton, så blir det någon slags kontinental katastrof ekologiskt. Då skulle vi ju sett den på 60-talet då, eller för den delen vid de tusentals kärnvapensprovsprängningar som har genomförts av olika länder runt om världen under de gångna 80 åren här. Så det där, det stämmer inte.
Ja, ja, vad säger du, Laura Lodenius, om den här, för det har ju ändå, jag har också sett ganska, alltså forskningsrapporter från inte så hemskt många år tillbaka som ändå talar om just det här sotet som du också nämnde här nu. Alltså, nu är det svårt att veta vem av er som har rätt här nu, men det där, de facto så sprängde ju ryssarna en bomb då 1961. Krossa fönster i Finland och Norge läste jag, men någon global vinter blev det ju inte.
Nej, och de här alltså kärnvapenproverna som i tiden har gjorts delvis under havet, och sen hade ju gjorts alltså en del i luftrum, oftast faktiskt på områden där det har blev bara ursprungsbefolkning, för de har man inte brytt sig så mycket om på olika delar i världen. Jag vet inte hur mycket de testerna kan jämföras med dagens vapen som man nu har. Plus att just den här situationen där man då talar om, vi alla vet att Nordkoreas bomb troligtvis inte så stark, så att troligtvis kunde just komma till Sydkorea. Men det är sant att en del av de här test, eller den här forskningsmaterialet som görs när det görs olika beräkningar, är ju förstås sån här torrövning som man inte vet om riktigt, eftersom ingen kan egentligen testa dem live. Och det där,
så att Det stämmer inte. Det är ju rakt av, det du säger stämmer, det är fel. Man har ju de facto sprängt en väldigt stor mängd kärnvapen live i luftrum, på marken, i luften och även under ytan runt om haven. Tsar-bomba, den stora ryska bomben på 60-talet, det var en luftrumsexplosion till exempel. Och vi har fortfarande inte sett någon global ekologisk katastrof av det. Så det där, det du säger är rakt av fel.
Jag tror att alla människor som talar oftast, eller förutom tydligen några enskilda, så talar om att kärnvapen har utvecklats med tanke på, eller det som de stater som nu har kärnvapen tänker att det är ett så kallat politiskt vapen, att den är så massiv, den här förintelsen, att man litar på att den aldrig kommer att användas. Så liksom orsaken varför nu någon skulle kanske föreslå att Finland och Sverige också skulle ha ett kärnvapen skulle vara för att den aldrig skulle användas. Och det betyder det ju att man vet att det är inte liksom möjligt att tänka sig att man skulle kunna använda kärnvapen och klara sig på något sätt från det. Och det som kanske jag tror att det viktigaste var för folk i dagens kampanj mot kärnvapen är mycket oroade över den här situationen, att nu verkar det som om en del beslutsfattare skulle börja tro att det är möjligt att ha kärnvapen och också använda dem. Och det är nog ett scenario som ingen av oss vill se. Så liksom att vi har kommit bort från den där situationen där det togs ett vapen så där för att visa att vi har kraft och för att säga att okej, kom inte hit, för att vi har också möjlighet att sen så att säga motreagera, utan det att det talas att kanske man skulle så där lite kunna begränsa någonstans där det inte är så viktiga människor att kunna använda. Så vi har kommit till det att folk börjar tala om det som om en möjlig vapen att använda, och det är ju en helt katastrofal situation, speciellt med Trump och Putin.
Jag tror att vi allihopa är väldigt överens om att vi inte vill att kärnvapen någonsin ska användas någonstans i världen igen i evig tid. Men den fråga jag skulle vilja ställa till dig där då, Laura Lodenius, är vad är alternativet i dagsläget till den amerikanska kärnvapenavskräckningen? För vi har ju nu sedan andra världskriget varit under det så kallade amerikanska kärnvapenparaplyet. Även Sverige och Finland under kalla kriget. Även om det inte var officiellt så var det outtalat och inofficiellt så. Men nu kan vi inte längre lita på det, menar jag på. Det finns alla anledningar att tveka på att Trump skulle vara beredd att offra New York för till exempel Stockholms eller Helsingfors del. Vi har således i dagsläget ingen kärnvapenavskräckningsförmåga på samma sätt som vi hade tidigare. Och framförallt så tror jag att risken är väldigt, väldigt stor att vi de kommande 5-10 åren befinner oss i en situation där vi ännu mindre kan lita på USA. Det kommer att komma fler sådana här utspel från Trump de kommande åren. Och vem vet vad som kommer efter honom. Det kanske blir en demokratisk president i någon mandatperiod. Men sen kommer kanske någon annan person liknande Trump. Mm. Så vad är alternativet i realiteten? Ett realistiskt alternativ här då? För att, ja, det är klart att i en optimal värld så kärnvapen hade aldrig uppfunnits. Man hade bara avvecklat alla kärnvapen. Men det är ju en sagovärld. Vi lever ju inte i den världen. Vi måste ju fatta säkerhetspolitiska beslut grundat i den säkerhetspolitiska verklighet som vi befinner oss i.
Jag sticker fredsrörelsen huvudet i sanden på något sätt, Laura Lodenius.
Jag tycker att det som vi ser i kriget i Ukraina är det att sån världsbild och sån liksom att bygga ett land på det att man får, att man liksom bygger deras identitet på militär anfallande. Så det är Putins värld. Och det är vad vi ser i USA och Trump i dagens värld och det är vad vi hör från nyheterna. Så det är också en värld som baserar sig på att med liksom makt och våld och vapen, kraft som han sätter i sina säkerhetsorganisationer, så att han liksom löser sina problem för hur han tycker att ekonomi och delande av världens grundresurser ska göras. Så det är jag tror inte att lösningen någonsin kommer att vara att Europa kan bli ett liknande som Putins och Trumps värld. Att vi liksom kan sätta alla våra pengar på att upprusta ännu mera. Kärnvapenupprustning är ju jättedyrt. Så att vi skulle ta ännu mera än vi gör nu från vår ekonomi så att sätta på militär upprustning. Så vi går bara i en spiral där det blir värre och värre. Så det är jätteförstås svårt för människor att tänka sig att man måste välja en annan sorts väg. Att man måste försöka ändå bygga en värld som beror, som liksom baserar sig på internationell rätt. Och som baserar sig på att länder kan bygga ekonomiska relationer och vara sinsemellan beroende på andra sätt än på liksom sån här militär upprustning.
Lämnar man sig inte ändå då skyddslös?
Jag har just suttit och läst på en sån här forskarrapport från London School of Economics där de sitter och har funderat på det här och de tar upp ett begrepp som democratic resilience som ett alternativ att istället för att tänka sig att vi bygger våra staters säkerhet bara på en sån här militär säkerhet så försöka börja bygga våra liksom andra institutioner att klara sådana här konflikter och kriser. Jag tror att största problemen kommer att handla om att någon kan stänga av vår informationsflöde, vi kan liksom vår datorinformation kan bli, den här cybersäkerheten kan bli avstängd. De facto kan Trump när som helst verkligen göra Ukraina en björntjänst med att se till att Ukrainas armé inte mer får information vad Rysslands armé gör. Och de behöver inga så här jättemassförstörelsevapen. De kan använda digitalt sina krafter.
Men jag måste flika in här. Alltså för det här är ganska uppseendeväckande. Tycker du att Ukraina gör fel som försvarar sig med militärt våld mot Rysslands invasion? Tycker du att Finland gjorde fel 1939 när ni försvarade er mot Sovjets militära invasion och använde militärt våld för att försvara er? Gör ukrainarna fel idag? Skulle de bara strunta i och slåss, menar du?
Jag tror att största delen av finländare säkert tycker att det är jättebra att man stöder på allt sätt Ukraina. Jag tycker också att man ska stödja Ukraina på mycket. Jag vet inte om man de facto har stött dem på sitt bästa sätt som man skulle kunna. Men de facto så tror jag att det är nu militärerna som nu ska visa mig att hur mycket har man fått i stånd med att lösa saker och ting beväpnat. det är ju ett krig som har hållit på nu i 3 år och man sätter pumpar till vapen och det verkar inte ha slut någonsin. Så inte det så att det är fredsrörelsen som är här i liksom, att det är så att det ska vara ett fredligt samhälle nu i 3 år och det är liksom resultatet av det här, utan det är ju resultatet av att man inte får. Det finns alltså ingen gräns för hur mycket man kan sätta folk och dö och pumpa vapen till. Utan det måste hittas någon andra lösningar och det måste finnas ett samhälle.
Det var inte så på frågan. Frågan var, gör ukrainarna fel som försvarar sig med militärt våld? Gjorde Finland fel som försvarade sig med militärt våld när Sovjet invaderade 39?
Om man inte är helt pacifist så anser man ju inte. Utan man anser att det ska finnas. Det betyder inte att man ändå inte tycker att man kan tycka att användande av kemiska vapen är fel. Eller att man inte ska skaffa kärnvapen. Eller att man inte ska. Jag menar, det finns gränser också för krigsföring. Och att man också kan. Att krig är någonting som människor och samhällen. Det är en del av hur vi löser. Och vi kan välja att mellan samhällen försöka bygga annorlunda relationer mellan stater, eller så kan vi välja med att använda det liksom med militärmakt bara. Och det är det som du förespråkar, tycker jag nu, att vi ska sätta alla liksom kort på det.
Nej, det förespråkar jag inte.
No, det är att Sverige och Finland med sina resurser som små länder skulle börja skaffa egna kärnvapen är nästan nog att använda från statsbudgeten, så så stor del på militärt. Att man inte skulle kunna.
Hur dyrt är det att skaffa kärnvapen, undrar jag.
Nej, det kan jag inte säga några euro, men det vet jag att det är ändå en hemskt dyr, för att det handlar ju inte bara om det där tekniska i, utan det handlar om en massa saker sen kring säkerhet och annat. Att nu är det ju ganska få länder i världen som ändå har haft råd med det, och det är därför vi vet att de som skulle ha möjlighet till det i Mellanöstern, där det finns ändå vissa oljeresurser och så vidare, att inte det så att varje, men att okej, Nordkorea är ju ett fattigt land och har lyckats med ett litet vapen som nästan skulle komma till grannlandet.
Har David Karlqvist någon uppskattning om vad det skulle kosta?
Det beror på vilken ambitionsnivå man lägger, och det är väldigt svårt att säga. Om det man kan säga är att ett kärnvapenprogram kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och det är inte själva kärnvapnen i sig som kommer att vara det dyraste, utan det kommer att vara de olika leveransmetoder man måste ha. Och i huvudsak så kommer ett nordiskt kärnvapenprogram, precis som det franska och det brittiska, behöva vara baserat på ubåtar. Och det är för att vi ska kunna ha en andra slags förmåga.
Nu förstår jag inte det här.
Varför
ska man ha dem i ubåtar? Det har jag undrat över.
Det är ju så här att om man har kärnvapen som avskräckning, så är det just andra slags förmågan som är det viktigaste där. Och vad innebär då det? Jo, det innebär att om ett land skulle skicka kärnvapen mot oss till exempel, eller om Ryssland skulle skicka dem mot USA, så det man siktar på först, det är ju fiendens kärnvapen. De vill man ju slå ut. Och lyckas man med det, då kan ju inte fienden skjuta tillbaka. Och då helt plötsligt har vi en situation där en sida faktiskt vinner, inom citattecken, ett kärnvapenkrig. Så därför är det viktigt att man som land då har en förmåga att slå tillbaka. Därför sätter man kärnvapnena på ubåtar och sen kör man ut ubåtarna i havet. Gömmer dem uppe under isen på Nordpolen så ingen vet var de är. Och skulle det sen då komma ett kärnvapenangrepp mot det egna landet, ja, då har man den här gömda ubåten med alla kärnvapnena där uppe som kan gå upp till ytan, lite närmare ytan, skjuta sina kärnvapen tillbaka. Det kallas för en andra slags förmåga. Mm. Det var just att man behövde ha en andra slags förmåga som under kalla kriget ledde till den så kallade kärnvapenkapplöpningen. Att om ena sidan hade många fler kärnvapen än den andra, ja, då skulle den sidan kunna slå ut alla fiendens kärnvapen. Och det var faktiskt att man började sätta kärnvapen på ubåtar som möjliggjorde att vi kunde minska antalet kärnvapenstridsspetsar i världen ned från tidigare cirka 60-70 000 kärnvapenstridsspetsar på var deras sida i kalla kriget, ner till nu kanske då bara en tiondel av det. Mm. Så det är de strategiska kärnvapenbärande ubåtarna och utvecklingen av de som möjliggjorde det. Så att de ubåtarna, de är jättedyra såklart att tillverka och utveckla. Men det är så militär kärnvapenavskräckning fungerar. Man har en försäkring på så vis att om ni skjuter ett kärnvapen på oss, då kommer vi eller vår nära allierade skjuta tillbaka mot er. Och därför har man den så här kallade terrorbalansen. Mm. Det som på engelska kallades för MAD, M-A-D, Mutually Assured Destruction. Alltså garanti om ömsesidig förstörelse. Och det är liksom den yttersta försäkringen som man som civilisation kan skaffa sig. Mm. Och i västvärlden så har vi förlitat oss på USA att fylla den här rollen. Vi har vetat att om Ryssland eller Kina, men i huvudsak Ryssland och Sovjetunionen, skjuter ett kärnvapen på oss, så kommer amerikanerna skjuta tillbaka. De har varit vår försäkring. Men nu finns det ju all anledning att tvivla på att den försäkringen fortfarande är gällande. Och då behöver vi ett alternativ till det. Mm. Och då diskuteras det om det ska vara Storbritanniens kärnvapenprogram eller Frankrikes kärnvapenprogram. De har ju redan kärnvapen och vi ska bygga ut dem. Men både Storbritannien och Frankrike har sagt att det är deras kärnvapen och de kommer prioritera sina nationella intressen. Man har diskuterat ett europeiskt kärnvapenprogram inom EUs ram. Det kanske är en lösning, men jag tror inte att det är lika realistiskt gångbart som kanske då ett nordiskt kärnvapenprogram.
Men
det här är inte en önskvärd utveckling. Det här är en tragisk och hemsk utveckling. Och det bästa hade varit om vi kunde förlita oss på USA som vi alltid gjort tidigare. Men tyvärr är det så att vi nog inte kan det. Och då menar jag på att ett nordiskt kärnvapenprogram är kanske då det minst dåliga alternativet. Mm. Det är kostnadseffektivt. Vi kan dela på vem som sitter på fingret på avtryckarknappen så vi inte kanske hamnar i den här situationen att det bara är en person. Man kanske kan bygga ett system att två nordiska eller alla nordiska regeringschefer måste vara överens. Eller så går det här runt mellan dem, vem som får sitta med ett halvår i stöten eller något, vem som sitter med fingret på avtryckaren. Så att man har de här säkerhetsgarantierna. Och sen så ska vi även i sådana fall ha en doktrin som säger att vi får aldrig någonsin lov att använda kärnvapnena först. Utan det är bara som alltså i andra, alltså om, att ge igen så att säga, för att tala klarspråk, om någon skjuter på oss. Mm. Så att, som en försäkring, eftersom vi inte längre sannolikt har USA som den försäkringen.
Jag vill gå tillbaka till det här som du nämnde om Frankrike och britterna. Alltså, för ett år sedan var det väl ungefär som Macron det där föreslog att de franska kärnvapnena också skulle skydda andra. Och så hade man en gemensam deklaration med britterna också om att inkludera även deras kärnvapen som ett sånt här gemensamt skydd. Så där tycker jag att man har hört ändå, jag menar att man inte enbart har sagt att det här ska endast användas för egna nationella intressen. De har totalt tillsammans 515 stycken kärnvapen, Frankrike och Storbritannien. Alltså det finns ju också, nu vet jag att det pågår en betydligt livligare debatt i Sverige om det här än i Finland än så länge. Och där bryter man då lite arm om att skulle det vara vettigare att Norden skulle ha sina egna eller skulle man förlita sig på Frankrike och Storbritannien. Vad är problemet, tänker du David Carlqvist, med det här franska och brittiska kärnvapenskyddet? Skulle det inte vara klokare att stödja det istället?
Fördelen med att förlita sig på Frankrike och Storbritannien är att vi behöver inte öka antalet kärnvapenmakter i världen. Och det är ju såklart en positiv aspekt av det. Och det är positivt ju färre kärnvapenmakter vi har generellt sett. Men problemet ligger i att det finns många problem med det förslaget. Ett problem är att i dagsläget så är både det brittiska och franska kärnvapenprogrammet för litet för att kunna mäta sig med Ryssland trots att de har sina ubåtar. Det är för känsligt. Det funkar inte riktigt på samma sätt som avskräckning mot en kärnvapensupermakt som har 6-7 000 kärnvapenstridsspetsar. Så då måste man bygga ut de programmen kraftigt. Men sen är det även det att jag och Frankrike har sagt att vi kan utsträcka garantier till vissa länder, men de har även varit väldigt tydliga med att det är Frankrikes nationella intressen som kommer först. Och det finns anledning, menar jag, på att tveka att, jag menar, skulle Ryssland till exempel hota med att skjuta ett kärnvapen mot någon av de baltiska staterna eller mot Sverige eller mot Finland, kommer Frankrike vara beredda att lägga hela sin civilisation i totala ruiner för Tallinns skull eller för Stockholms skull? Och i synnerhet tror jag att om man tittar på den politiska utvecklingen, om några år så sitter kanske Marine Le Pen eller någon av hennes allierade i Elysée-palatset och är kanske lite rysslandsvänlig som hon har varit och mer nationalistiskt lagd. Eller Nigel Farage eller någon annan i Storbritannien och London. Kan vi lita på dem mer än vad vi kan lita på Trump? För och det är någonting man måste ha en tidshorisont på decennier eller århundraden fram här. Det tar jättelång tid att bygga ett kärnvapenprogram. Det kan ta, just ubåtar och sånt, kan ta 10-15 år även om man drar på ordentligt och verkligen satsar. Man måste ha en långsiktighet i det här. Och jag menar på att det tryggaste långsiktiga alternativet för vår del i vår del av världen, det är att vi bildar en sån här nordisk union. Jag ser det som det minst dåliga alternativet och jag utmanar vem som helst att komma på ett mindre dåligt alternativ, för jag är väldigt öppen för sådana förslag i sådana fall.
Men det här som du säger att Frankrike inte skulle vara beredd att offra sin civilisation på något sätt för vår skull, så det har vi ju litat på att USA skulle göra då ända fram tills
nu. Ja, det är det vi har gjort. Vi har litat på det, för USA har varit extremt tydligt tidigare med, i alla fall mot sina NATO-allierade, att man skulle göra det. Men det är klart att det alltid är ett vågspel. Någonstans måste man dra en gräns, för annars så sitter man kanske helt plötsligt där vi har 197 länder som, och 197 kärnvapenmakter i världen. Där får man bygga allianser med länder som man verkligen litar på och känner att man kan lita på långsiktigt. Och jag litar på Finland, jag litar på Norge, jag litar på Danmark och Island. Och det är många i Sverige som gör det. Jag menar på att vi i Norden har en gemensam kultur, en gemensam historia, i många fall gemensamma språkliga förbindelser. Vi har väldigt mycket gemensamt. Jag tycker vi kan definitivt lita på varandra avsevärt mycket mer än vad vi kan lita på Trump eller Marine Le Pen i alla fall. Och i synnerhet mycket mer än vad vi kan lita på Vladimir Putin.
Laura Lodenius, det enda vettiga är att skaffa egna kärnvapen till Norden. Vi kan lita på varann i alla fall. Vad säger du?
Jag tycker ju att det här låter som på det sättet som en liksom bild av galenskap globalt, där vi skulle gå in för en sån att för det första, om Sverige och Finland skulle skaffa sig, så då anser vi ju att vem som helst som vill ha, då tycker vi inte mer att icke-spridningsavtal är någonting att värt att ha, så vi tycker att alla som bara har kapacitet kan och får skaffa sig kärnvapen, och då vet vi alltså att flera börjar skaffa sig kärnvapen. Sen tänker vi också att vi då har de här då resurserna, så att vi tycker inte att vi ska ha liksom sån här välfärdssamhällen där man liksom sätter pengar på, statliga pengar på det att folk tycker att det här Norden är ett underbart område att leva i, och vi tycker att vi är gemensamt, utan vi sätter allt på sån här militära frågor som är dyra. Så jag menar, och då behöver man inte säga att alla vapen ska ner eller att vi inte ska ha någon försvar. Men om vi tycker att den här spiralen ska gå så att alla länder ska ha så starka vapenmakter att man när som helst ska klara av ett kärnvapenkrig, så då börjar vi tala om verkligen stora förändringar i våra samhällen. Och det här att liksom tänka sig att det är sant, att där håller jag fullständigt med, att det är så att i ett krig är det nog så att det är ganska få länder som är färdiga att offra sig för något annat land. Jag menar att nationella beslutsfattare måste säkert alltid prioritera sitt eget folk framför andra. Så det har kanske alltid varit en sån här fiktion, det här att det här NATOs tanke på att om en blir anfallen så kommer alla att stödja det. Jag har nog alltid varit lite skeptisk inför det här. Men nu blir det ju hela tiden mer och mer liksom den här polariseringen och politiska utvecklingen som vi på något sätt stöder, är det att det blir mer och mer friktion och gräl också inom de här olika allierade. Att nu frågasätter vi redan att stöder andra europeiska länder också och så vidare. Så jag tycker nog att hela den här, att det ser ut att hela den här visionen av hur vi ska utveckla.
Det är väl Putins dröm att vi ska grälas insemellan, är det inte så?
Det kan vara att det är så att han sitter där och skrattar för det här. Att allting går precis så som han planerar, om han nu överhuvudtaget har planerat. Det är ju ändå gott att han inte har använt här på 3 år av krig i Ukraina, kärnvapen. Så nu behövs det fortfarande, finns det alltså ett stort steg mot att använda kärnvapen, fast man skulle då vara i ett stort krig.
Finland är ett litet land och vi har den granne vi har. Därifrån kommer vi inte undan. Alltså jag menar bara att hitta alternativa.
Vi måste klara oss att se till att vi inte hamnar i krig med Ryssland.
Men hur?
Och det där, vi har ändå hittills ännu klarat oss ganska många årtionden sedan vårt föregående krig. Det är förstås jättesvårt i de här dagarna att se en sån möjlighet att man skulle kunna klara sig utan att kriga. Men jag tror nog ändå att det är det enda som är möjliga. Att försöka bygga relationer på andra sätt. och försöka få slut på kriget i Ukraina och försöka slut på den här utvecklingen nu och inte sätta tända mera eld på brasan med att liksom skaffa ännu mera motsättningar och vapen. Mm.
Det vill jag fråga er ännu här. Det här tabut som du nämnde redan, alltså att det hittills har varit väldigt tabubelagt att använda kärnvapen. Ingen har använt kärnvapen sedan 1945. Den här finländska militärexperten Ilmari Käihkö i hans bok 10 lärdomar om krig som handlar om kriget i Ukraina, så där skriver han att den amerikanska underrättelsetjänsten räknar med att det fanns en 50% chans för att Ryssland skulle använda sig av kärnvapen mot Ukraina där ganska i början av kriget. Och att den här rädslan var det som gjorde att Joe Biden inte vågade stödja Ukraina mer. Alltså, håller det här tabut kring kärnvapen på att smulas sönder? Vad tror du ännu, Laura?
Vi får hoppas att inte, för att eftersom Finland nu är här så vi har det när vi är så nära grannar, så egentligen för vår del så är det inte så stor skillnad vilken part eller vem det är som skulle börja använda kärnvapen. Om Ryssland är med i det, så då hamnar vi ju verkligen illa ute eftersom vi har den här långa gränsen och är så jättenära Sankt Petersburg och ganska nära Moskva också. Så jag menar, för oss som Finland så är det ju jätteviktigt att ingen någonsin använder kärnvapen.
Mm. Vad tror du, David Carlqvist, om det här tabut som nu hittills har varit väldigt starkt? Ser du att det finns någon risk för att det smulas sönder?
Det finns ju såklart alltid en risk för. Jag tror att när det gäller Ukrainas del så är nu detta en bedömning från min sida. Inte fakta, jag har jag givetvis inte. Men jag är ganska övertygad om att amerikanerna gjorde väldigt klart för Ryssland och Putin ganska tidigt i kriget att om ni skulle använda ett kärnvapen i Ukraina så kommer NATO och USA gå in i kriget konventionellt. Alltså inte kärnvapenmässigt. Men gå in med konventionella stridskrafter i kriget i Ukraina. Och då hade det varit över för Ryssland. De hade aldrig kunnat att vinna det kriget mot amerikanerna eller mot NATO i Ukraina. Och då hade man förlorat för rysk sida. Jag tror att det sannolikt fanns ett sånt spel där bakom. Och det är en av anledningarna till att Putin inte har använt kärnvapen i Ukraina. Sen är det ju även det att han när ju en dröm om att inkorporera Ukraina i det ryska storrike han vill bygga. Och då är det ju kanske något kontraproduktivt att dra ett kärnvapen i det landet först. Det tenderar till att sannolikt skapa väldigt mycket hat och animositet bland de som bor i Ukraina. Och gör det väldigt svårt att inkorporera Ukraina i Ryssland på väldigt lång sikt. Mm. Det kan finnas många skäl till det, så att säga. Men ja, precis som du sa i början där, det fanns nog en överhängande risk när kriget körde fast för Putin i början att han övervägde att använda kärnvapen, men landade ju lyckligtvis då i att inte göra det, än så länge i alla fall. Mm. Jag tror att det är ett stort krig, om det blir ett sånt, mellan Ryssland och EU eller Ryssland, europeiska länder eller Ryssland, NATO, så är risken avsevärt mycket högre att kärnvapen faktiskt används. I synnerhet mot de länder som inte har en egen avskräckningsförmåga. Och där är Finland och där är Sverige och många andra länder också, eftersom vi inte längre har den amerikanska avskräckningsförmågan att luta oss på samma sätt som tidigare.
När man läser lite om hur det ser ut i världen så rustas upp en hel del, alltså just kring kärnvapen. Kina rustar upp här i sakta men säkert och inte alls intresserad av att ingå i något nya startavtal. Det här avtalet som går ut den 5 februari där Ryssland och USA alltså kommer överens om hur många kärnvapen de ska ha. Det avtalet tar slut. USA vill ha med Kina där. De är inte intresserade, för de vill ha också. De vill ha flera kärnvapen de också, för att kunna vara en lika stor stormakt som de andra. Sydkorea och Japan är oroade för Nordkorea och Indien kollar på Kina och Pakistan kollar på Indien och alla tittar på varandra och det där vill helst ha mera kärnvapen. Det ser liksom ganska ruggigt ut, Laura Lodenius. Fredsrörelsen står inför en ganska övermäktig uppgift här om man skulle försöka
Vi lyckades en del år sedan äntligen få åtminstone ett förbudsavtal till stånd. Så det betyder att det finns alltså ett avtal som förbjuder kärnvapen dit många länder i världen har gått med i. Och även om kärnvapenländerna är besvärliga och det där och har hållit fast vid, till och med hitta varandra lite i den här frågan med att försvara varför de har rätt att hota övriga världen med kärnvapen. Men det där, trots allt så finns det alltså en process att försöka tvärtom minska beroende av kärnvapen jämfört med att vi vad vi tycker inte ska öka beroende av kärnvapen i världen utan försöka få utvecklingen åt andra hållet. Och det sker förstås på många olika sätt varför just utvecklingen till att försöka undvika massförstörelsevapen och få en annan sorts utveckling. Men det är sant att kärnvapenländerna är nog hemskt besvärliga i den här frågan och ser inte sitt eget ansvar i fråga om det att om de inte börjar nedrusta eller gör upp ett nytt startavtal och så vidare så finns det en risk att det kommer nya kärnvapenländer. Och att där i dem, bland dem kommer vi att se sådana länder som vi faktiskt inte skulle vilja se som kärnvapenländer. Så där har nog kärnvapenmakterna en stor ansvar för att försöka liksom, få den här processerna på något sätt. Och det finns en stor kampanj nu för att få stöda ett nytt startavtal. Fast vi nu vet att Trump inte är intresserad och många andra.
Kineserna inte heller. David Carlqvist, du får sista ordet här alldeles kort. Vad tror du att kommer att hända härnäst nu gällande de här frågorna?
Jag tror att i synnerhet efter Grönlandskrisen så har många europeiska ledare nu lyckligtvis vaknat upp och på allvar insett att vi står inför en helt unik och unikt dålig säkerhetssituation i Europa. Vi kan inte längre förlita oss på USA, varken konventionellt eller nukleärt som vi har gjort tidigare. Vi måste bygga egen militär kapacitet. De flesta länder i Europa förstår detta och rustar nu lyckligtvis upp kraftigt. Men till syvende och sist så handlar militär avskräckning om både konventionella stridskrafter och om kärnvapenavskräckning. Och Europa och Europas ledare har än så länge tagit tag i den konventionella upprustningen men har ännu inte riktigt vågat börja diskutera kärnvapenfrågan även om fler och fler politiker faktiskt gör det för man inser vilket problem, vilket hot och vilken fara som föreligger i den här frågan nu. Så att det kommer sannolikt vara så att debatten fortsätter, olika förslag kommer stötas och blötas och kanske kommer man fram till ett förslag som är bättre än en nordisk kärnvapenunion som jag då har föreslagit. Och jag hoppas att man kommer på någonting som är bättre. Jag har ännu inte hört ett bättre förslag.
Här får vår vi. Del. Tack ska du ha. Här avslutar vi diskussionen för idag. Tack till Laura Lodenius som är verksamhetsledare för Fredsförbundet och till säkerhetspolitiska analytikern och tidigare journalisten David Carlqvist. Jag heter Maria Nylund.